Domen över Magdalena Rudensköld av Yngve Lyttkens. Förord. Den armfältska förräderiprocessen har en historisk bakgrund och utgör en länk i maktkampen efter Gustav den tredjes död. Det var med en viss tvekan jag gav mig kast med ämnet på grund av dess intima samband med det historiska skeendet. Men då jag uppmuntrades av erfarna vetenskapsmän med påpekandet att den flera gånger skildrade rättegången skulle avvinnas nya aspekter om den refererades av en jurist, beslöt jag mig för att gå till verket. Emellertid har det visat sig nödvändigt av utrymmesskäl att begränsa uppgiften till Magdalena Rudensköldsfall. I min skildring av rättegången har jag ofta använt direkt form, men har därvid så troget som möjligt följt protokollen. I den mån jag för att ge en viss tidsatmosfär använt 1700-talsuttryck har dessa med undantag av tilltalsorden hämtats ur protokollen. I vissa fall kan man peka på att betydelsen av en del ord förskjutits. Ur protokollen och breven har jag hämtat uttrycket korruption, men skillnaden mellan begreppen korruption och subsidier var mera tänjbar på 1700-talet än nu. Detta endast som ett exempel. Slutligen vill jag uttala min varma tacksamhet till professor Åke Holmbäck, som offrat tid på en vaksam och välvillig granskning av mitt manuskript. Jag häftar även i stor tacksamhet till docent Sten Karlsson, som gått igenom de historiska partierna i korrektur, och till författaren John Karlsén, som hjälpte mig med några hårdknäckta översättningsproblem. Sankt Ib i september 1950. Yngve Lyttkens. Del 1. Kapitel 1. Få svenska rättegångar torde ha uppväckt lidelserna på ett så våldsamt sätt som det armfältska förräderimålet år 1794. Inte bara inom hovkretsarna och i huvudstaden tog man parti för och emot Armfelt, utan svallvågorna nådde över hela landet, ja långt utanför dess gränser. Ett lika stort intresse knöt sig till den kvinnliga huvudpersonen i dramat, den vackra och högt begåvade Magdalena Rudensköld, och det öde som drabbade henne. De lärde har haft stridiga åsikter huruvida domen över Gustav Mauritz Armfelt, Magdalena Rudensköld och deras vänner var rättfärdig eller inte. För att objektivt söka bedöma frågan räcker det inte att inskränka sig till att studera rättegångshandlingarna. Man måste gå tillbaka till det politiska skeendet före och efter Gustav den tredjes död. Sedan Gustav den tredjes gunstling, general Toll, blivit syndabock för motgångarna i 1788-90 års finska krig och en annan gunstling, hovstallmästare Munk, vintern 1791-92, avslöjats som sedelförfalskare, steg friherre Gustav Mauritz Armfelts redan lysande stjärna upp till zenit. Vid kungens död var han ännu inte 35 år, men innehade likaväl några av rikets högsta ämbeten. Var hedrad med de förnämsta utmärkelser och var under kungens sista levnadsår näst monarken, landets mäktigaste man. Armfelts person har inte fängslat endast hans levnadstecknare, utan även litteraturhistorikerna, för att citera Henrik Schück. Armfelt ansågs vara en av sin tids vackraste karar. Därjämte ägde han just den begåvning som då sattes högst. Han var onekligen kvick, mycket kvick. Hade i hög grad förmågan att föra en roande, spirituell konversation. Han var en 1700-tals libertin av renaste vatten. Världsman, spirituell, överdådig, lättsinnig och en Don Juan som få. Med dessa egenskaper förenade han